Hej och välkomna till Snabbispodden. Det här är ju vuxenradio från RFSU. Och jag heter Rasmus Malm och med mig igen har jag våra sexualupplysare från RFSU. Dels Maria Bergström, välkommen.
Tack.
Och även Pelle Ullholm.
Tack så mycket.
Tänkte börja med en fråga idag. När såg ni för första gången ett klotter som var någon slags könsorgan, Maria? Och hur såg det ut?
Ja, det är svårt att säga. Jag tycker man har växt upp med könsklotter, framförallt kukklotter. Så jag skulle säga att det har funnits med alltid.
Och det klottret har man ju också tänkt att det oftast är en hård kuk, en erigerad penis. Det är det man har sett.
Det var inte vilken kuk som helst som klottrade, så där kommer vi återkomma till dagens podd. Kukar, det kopplar man ju oftast till män och maskulinitet. Så ser det ju oftast ut också, men långt ifrån alltid. För det finns ju de som har kuk som inte är män också. Jag har funderat på det här med nakna och vackra män. Jag tycker man ser fler och fler sådana förekomma i populärkultur och media. De blir ibland faktiskt till och med lite romantiskt skildrade och de är objekt. Och vi, eftersom vi är på RFSU, så tar vi såklart helst exemplet kuken då, könsorganet. Och det kan ju bli så, jag tror inte att vi är där än, men det skulle ju kunna bli så att bilden av den faktiskt också skulle kunna förändras. Vi återkommer till det lite senare. Skulle vilja börja med att läsa några ord. Jag har gjort en snabb. Det räckte med ungefär 30 sekunders googlande för att komma fram till den här listan. Krigaren, Mount Everest, Ormen Långe, Alexander den store, Dunderdonet, Lansen, Fläsktorpeden, Missilen, Avfyringsrampen, Raketen, Järnspettet, Baseballträt, Generalen, Triumfbåge, Den skallige hämnaren, Picadollen. Ja, vad beskrev det här?
Ja, inte var det romantik. Nej, det var rätt så hårda ord allihop. Alltså, det beskrev ju en kuk som någon slags stridbard hård sak, tänker jag.
Ja, och det är ju den ena, den här farliga. Mycket militärmetaforer blir det på en gång. Och sen finns ju den andra som är kanske mer i klottret, den här komiska. Eller äcklig kan det ju vara ibland också. Men vi börjar med det. Vad får det för konsekvens om man till exempel är en ung kille och möter sådana här bilderna? Att ens kön är antingen farligt eller också komiskt. Vad kan det få för konsekvenser?
Ja, men jag tror att fokuset blir ganska mycket på att man ska kunna prestera. Att man ska känna att det finns en sak som är bättre än den andra. Och det är den erigerade och det är den farliga penisen eller kuken som man tänker. Är det som är mest återvärda av två? Eftersom det ena blir komiskt och löjligt. Det finns ju nästan bara de två bilderna. Det är väldigt uppdelat. Och det är sällan man kan tänka sig tanken då att man kan ha och förlora ett stånd samtidigt som man har sex. Så att det skulle kunna vara en positiv upplevelse. Att det inte bara var hårt hela tiden så.
Mm. Det kan få konsekvenser för sexlivet sen, på något sätt, eller hur man upplever det.
Ja, det tror jag. Alltså så här, bilden av hur det ska se ut, vad som ska hända. Det är jag rätt övertygad om att det kan få konsekvenser av. Jag kan ju bara skjuta in att nu när vi har gjort studier kring kondomanvändning så är det ju så att det är en fråga som har krypit fram och blivit mycket tydligare vid djupintervjuer. Att man just oroar sig för erektionssvikt, att man inte ska kunna hålla ståndet. Så mycket att det faktiskt beskrivs mer av de som inte har en kuk än de som har en kuk. För de kan på ett helt avdramatiserat sätt. Ja, men det händer ju att killar tappar ståndet. Det är det jag har varit med om. Och det är de oroliga för. Det kan vara som en fix idé för en del. Medan killarna så kanske det smyger fram till att säga, du undrar om den har mjuknat. Om den har dött någon gång för mig. Ja, det har nog hänt. Sådana formuleringar är liksom mer dramatiska från de som har den då. Och än de som inte har den.
Det blir något mer större skamfyllt.
Ja, precis. Ja, det blir en idé om att ett misslyckande. Och det kan man kanske uppleva det som då i samband med sex. Men där har vi ju på Sex på kartan, vår eminenta film som egentligen vänder sig till tonåringar. Men som alla kan se åtminstone någon gång, för den är fin. Försökt bygga in en motbild. Att det inte behöver vara så. Att en kuk kan mjukna och det kan vara bra sex i alla fall. Den bilden ser man oerhört sällan, skulle jag säga.
Mm. Jag tänker den här hårda... hårda kuken står rätt så bjärt kontrast till hur den faktiskt är. mycket vanliga tillståndet är ju en mjuk och len sak. Och jag kommer ihåg en stark upplevelse från en klasskamrat som hade haft sex med en kille, kommer till resten av oss i klassen och beskriver känslan, liksom våra nyfikna frågor och hennes känsla av kuken. Det hon sa, det var så, den var så len. Det var liksom hennes beskrivning av det. Hon hade inte så många tydliga bilder av hur hon skulle beskriva den. Den här lenheten, det var det tydligaste liksom, känslan som Bob har med sig.
Ja, den är ju len och oftast mjuk. Så det är ju lite märkligt då att de här hårda, farliga, militäriska metaforerna, att det är bara de ska finnas. Det är väl det som vi tänkte gräva djupare i idag, vad det får för konsekvenser också. Kan den ibland få vara mjuk och vacker och sånt också? Nyligen så ordnade RFSU Stockholm en fitfestival här i Stockholm. 500 besökare, fantastiskt bra pepp och sexualupplysning och mycket kunskap som spreds där. Och det finns ju på flera håll den här fitpyssel, det har hänt, ja det är ju över hela landet. Man kanske skapar smycken, det kan vara örhängen eller halssmycken, glammuttor finns det. Det finns halssmycket polkamutta turkos, lila och ceris med klitoris ollon i form av en pärla. Och det är flanell och glitter och sidenband och man kan hänga dem i julgranen och så här. Det finns ju en poäng varför det här blir så populärt. Vad är grejen med det här, tänker ni?
Ja, men det har ju varit en viktig del i den feministiska kampen. Att liksom, få jobba med sitt kön och få sätta ord på olika delar. Och få försöka fundera på hur ser en fitta ut, hur känns den? Och få en relation till de olika delarna i en fitta. Och det här, skulle det här göras i skolan så tänker jag att ja, vilken slöjd är det som skulle lämna utrymme för att göra liksom kukpyssel? Jag tänker så här, men de flesta skulle nog tänka så här, men vi svarvar en kuk i trä. Det är något för träslöjden. Medan det självklart vore vara något för textilslöjden. Få jobba med de mjuka materialen som känns lite, kanske lite sammet då. Så.
Men precis, och det är därför jag undrar, varför finns det inga grupper runt om i landet som samlas och gör kukpyssel? Varför gör inte det?
Det är nog för att det inte finns så många grupper med män som engagerar sig i frågan på det sättet. Kanske med ett feministiskt perspektiv eller åtminstone ett bredare perspektiv. Som gör att man skulle kunna ta det som en utgångspunkt att få beskriva sig själv så som man är för det mesta.
Det säger ju någonting att man blir nästan lite fnissig liksom, när man börjar prata om kukpyssel. Och då är vi tillbaka på det här komiska igen.
Ja, det finns inte så många alternativ för män eller för om vi pratar om kuken. Utan det blir det komiska eller det blir det här hårda, stridbara. Det finns ingen plats idag. Det finns ingen beskrivning av den mjuka och lena och romantiska eller vackra kuken.
Ett illustrerande exempel på det här som jag hörde var när för några år sedan så arbetade ju RFSU väldigt mycket för att pusha för ordet snippa. Och innan det så fanns det liksom rätt mycket snack om så här, vi måste ha något ord som är så här vackert som en blomma, kan den inte heta rosen och så där. Och då var det en feministisk teatergrupp som tröttnade på det här som heter Skrämselhicka. Och de spelade upp en pjäs där en sexualupplysare, det var en liten sexualupplysarparodi faktiskt kan man säga, som pratade för en grupp killar och sa, ni killar, ni måste verkligen ha ett namn för ert kön. Det är viktigt för er att hitta ett ord för ert kön. Och den kan till exempel heta Lilla Tussilago eller något sånt.
Ja, det är fint.
Och det här illustrerar ju lite, ja men lite granna, att det verkar svårare att få beskriva kuken som vacker och fin och sånt. Vi återkommer till det.
Jag tänker att det är liksom att jag säger att det kan vara fint med att benämna det tussilago. Det är därför att det ska finnas en mångfald av bilder. Det är ju inte så att jag skulle förespråka att man skulle säga blommat istället för fitta. Därför att det är så mycket lullull och så mycket vackert och så mycket liksom, den typen av adjektiv eller subjekt. Men just när det gäller kuken så kan det behövas kompletterande bilder helt enkelt.
Verkligen, det där det behövs. Varför blir det så här då?
Ja, det finns nog ganska få tillfällen då en person som har kuk får visa upp den i ett slakt tillstånd och någon får bedöma den. Till exempel så är det så att vi har hört från vår klinik och många andra som jobbar medicinskt. Det är att män är väldigt ovana att bli undersökta av någon som har medicinsk kompetens, kan avgöra hur man ser ut och om det ser ut som vanligt eller inte. Och ibland så är det faktiskt så att en del killar som kommer för att testa sig för en klamydia verkar tycka att det viktigaste de får reda på, det är att det här ser okej ut. Det här är en okej kuk. Det ser ut som kuka brukar göra. Det är en tydlig bild av att det är ganska sällan man får den bedömningen av någon som verkligen kan någonting om ens kön.
Men det hänger ju också ihop med det vi var inne på tidigare. Alltså bilden av maskulinitet och den här hårdheten och styrkan och allting. Och kanske är kuken också den sista utposten. Och där kan ju kanske männen lära sig också av den feministiska rörelsen att liksom väga upp och ta kontroll över sitt kön och faktiskt jobba med de bilderna av och relationer till sitt eget kön.
Jag skulle ju önska att man kunde omfamna den mjuka och lena kuken som något som är det vanligaste tillståndet för en. Men jag tror faktiskt att det är väldigt, väldigt långt bort, eftersom man ofta förknippar den så mycket med skarpt sexuella lägen där en person ska vara förmögen att ha penetrativt sex. Att vi fortfarande är kvar där. Så att jag tror att vi behöver bredda bilden av så här, när man tänker på könsorganen. Och där kanske vi är lite medskyldiga, för vi pratar ju alltid om kukkunskap och fittfakta på ett sånt sätt som att det förknippas med sex på det sättet. Jag tror att man skulle kunna behöva bredda bilden av hela kroppen och att inte den alltid har sån särskild status, och det gäller båda könen på något vis, att de ska kunna få vara en del av hela kroppen på något sätt.
Och det handlar ju också om beskrivningen av sexuella handlingar, hur man har sex. Jag tänker att liksom själva sexakten eller liksom sexpraktiken, när man väl har sex, så är det liksom lite så här 45 grader vinkel, det liksom startar och sen är det lite raketramp så här rakt upp liksom, större och större, hårdare och hårdare tills det sprut. Men egentligen så vet ju de allra flesta att det handlar liksom om någon slags svallvågor upp och ner. Där också det finns perioder av mjuka kukar eller de åtminstone är mindre hårda. Och det är liksom, kan vara likväl en del av sexet. Och att förhålla sig till sexet på det sättet och acceptera liksom mjukare perioder kan också vara till stor hjälp. Därför att det kan också hjälpa till faktiskt med personer som har problem med tidig utlösning till exempel. Att ha det här rakettänket, det gör att det går mycket fortare än om man har det här vågkänslan i sexet.
Och också låter det som att bredda paletten eller bryta skriptet för hur sex ska vara eller vad som ska vara äkta sex.
Ja, absolut.
Och då måste jag ju påminna om vår film Sex på kartan, som precis gör det som Maria pratar om. Att man bryter av det och ser att det kan vara en situation som inte precis önskad för den här personen. Men den går att vända till något positivt. Och förmodligen kommer man nog känna att man haft ett mera intimt sexögonblick när man också har den typen av sex. Att det inte följer det där skriptet. Men det gick ändå bra. Det ser vi när vi möter unga vuxna killar. Att de har en oro att det ska bli väldigt katastrof över det. Men sen när man frågar vidare så har de ju erfarenheten av nej, men det har gått bra ändå sen. Det har löst det har blivit bra sex. Och den bilden får inte heller visas ofta. Så där kanske man kan tänka sig att den mjuka och lena kuken skulle fylla fler funktioner. Men framförallt också så tror jag att man kan se likheter mellan olika personer oavsett kön. Om man fick beskrivas mer likt ibland. Alltså som mjuk och len. Det ska inte vara kodade till femininitet eller maskulinitet. Utan alla människor är mjuka och lena. I tid och otid, tänkte jag säga.
Mm. Både och.
Ja.
Ja, vi kan alltså konstatera att det är väldigt långt kvar tills den här krigarbilden är utfasad. Men vi har i alla fall lyckats hitta ett exempel ifrån litteraturens värld. Det här är avsnittet är taget ifrån Guds barmhärtighet, som är första delen i trilogin Vargskinnet av Kerstin Ekman. Och när vi kommer in i handlingen här så har de två huvudpersonerna Tord och Hillevi krupit in under en gran. De har klivit ner från en resa med häst och vagn. De har blivit överfallna av ett skyfall. Och under den här täta granen så utspelar sig följande kärleksstund.
Så pillar han upp knappen i bluskragen
och la läpparna och tungspetsen i halsgropen. Hon fick återigen samma virvlande stöt genom kroppen. Det var en sorts elektricitet som for omkring utan ledningar, fast en ljuvare och mildare sort än den som lyste i lampor. Hon hjälpte honom att dra av de långa byxorna av Madopolam och var glad att hon alltid hade propra underkläder som hon broderat själv. Nu hade hon funderingar. Att han inte haft någon läpphejare på hela vägen ner. Hade han låtit bli att snusa för att han redan från början hade tänkt göra så här? Sen var de hud mot hud och hon hade just inga tankar längre. Hon var ju inte oskyldig, men ingen man hade sett hennes bröst. Allt med Edvard hade skett i mörker och med linnet på. Halvårsen var så förtjust i dem att han glömde av sig ett tag igen. Han misstolkade hennes häftiga rörelser när han makade ner byxorna och fick fram lämmen och viskade att hon skulle inte vara rädd. En hen, Elaine som en hästmule, sa han.
Ja, det finns myriader av komiskt kuklotter och tonvis av hotfulla fallosformade statyer i granit, men det finns alldeles för lite kukpyssel, så nu är det dags för en pysselstund här på RFSU. Vi har tagit fram lite material. Nu ska vi se, vad har vi här? Vi får nästan sätta oss ner runt bordet här för vi ska kunna se vad vi har tillgång till i pysselutbudet idag. Vi har pärlor här. De här är ju glittriga och fina. Var skulle man kunna sätta dem, tycker ni?
Ja, det får nog bli runt ollonkanten, kanske lite Pernilla Papler. Såna här hudflikar, de är inte så stora. Där kan man sätta lite varstans.
Ja. Och vad har vi mer? Vad har vi för det här mjuka? Vad kan vi använda då?
Vi har alla möjliga typer av tyg här, tycker jag.
Den här färgen, är det något? Den är lite mörk rosa, kanske, eller?
Ja. Med lite vinrött.
Rosa vinrött,
den ser olika ut.
Ja.
Den ser ut att ha ont.
Den här, ja. Den ser lite vriden ut på ett obekvämt sätt, skulle jag säga.
Har vi någon serenitlera här, eller? Det finns ingen lera.
Nej, det finns ingen lera.
Får vi göra något annat? Jo, den, nej, vi får jobba i tyg här.
Ja, vi har lite lena tyger här som är lite sammetaktiga, skulle jag säga. Och sen filt har vi också.
Ja, jag får en ohejdad lust att åka iväg och sätta mig med Jens Spendrups på ett litet kontorsbord liknande det här och hans styrelse och diskutera det här med mjuka kukar. Det tycker jag skulle kunna göra nytta.
Ja, vi får sprida det här helt enkelt. Det finns ett behov helt klart. Vi pysslar vidare. Tack för idag. Maila om ni har idéer på ämnen vi borde ta upp till sexpodden@rfsu.se eller följ oss på Twitter med hashtaggen sexpodden. Tack för idag. Hej då.
Hej då.
Hej då.